Här är lunchekot. Vi får det senaste från bränderna i Sydeuropa där tiotusentals nu har evakuerats. Idag väcks bevistalan mot 13-åringen som sköt på öppen gata i Gävle. I Nicaragua ska det aldrig mer hållas val enligt landets president. Och i Härnösand missade hemtjänsten trots två besök att 92-åriga Arne låg död. Dottern upptäckte dödsfallet.
Sådana här saker får ju absolut inte hända. Och att det händer min pappa, det är ju ont.
Ja, det är rubrikerna i studion, Julia Videgård. Och Ekot börjar med skogsbränderna som alltså rasar på flera håll i Sydeuropa. I sydvästra Frankrike kämpar räddningstjänsten för att skydda bebyggelse och tiotusentals människor har evakuerats. DNs fotograf Anders Hansson är just nu på väg in i ett evakuerat område på den franska Atlantkusten.
För det ligger rök över hela området. Vi kör nu på en spikrak väg och det är bränd skog på båda sidor. Marken ryker. Han körde förbi en utbränd bil precis ute på en åker. Det ser helt apokalyptiskt ut med ljuset är gult på grund av den här brandröken. Så det är väldigt speciellt.
Anders Hansson var på plats även under bränderna som härjade sommaren 2022. Men säger att situationen i år är värre.
Men de här bränderna är ännu allvarligare för att de hotar mycket mer bebyggelse och marken är mycket torrare.
Skogsbrandsforskaren Anders Granström säger att förhållandena kring Frankrikes sydvästkust gör området särskilt sårbart.
Extremt torrt, ganska mycket vind och ett bränsle som är väldigt eldfängt. Och när det är sådana här extrema förhållanden, då blir det extremt hög intensitet när det brinner med kronbrand så att det går upp i träkronorna och blir väldigt farliga situationer.
De extremt höga temperaturerna gör också att släckningsarbetet blir svårare. Idag väntas det bli strax under 40 grader i sydvästra Frankrike.
Brandbekämpning i höga temperaturer, om det är väl över 30 grader, det är ju naturligtvis extremt krävande. Så det är en faktor som är ordentligt försvårande.
Sist här Anders Granström, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Reporter Hugo Bernad. Och med mig i studion nu har jag Ekots utrikesreporter Esmeralda Egerup. Ja, Esmeralda, som vi hörde är alltså situationen mycket allvarlig i Frankrike. Vad är det senaste kring bränderna där?
Ja, men det senaste är att siffran över antalet evakuerade nu har överstigit 40 000 människor. Bland annat så har man evakuerat hela halvön som heter Cap Ferret, som är en populär turistö med en känd fyr och en lång sandstrand som folk gärna besöker. Den brukar beskrivas som ganska exklusiv, den här halvön. Och det går bara en väg därifrån, så de som inte lyckades ta sig iväg på den vägen behövde bli evakuerade via båt här på förmiddagen. Och det värst drabbade området i Frankrike ligger i regionen Gironde. Det är ett område som ligger sydväst om Bordeaux ut mot Atlantkusten. Och där började det brinna i onsdags. Men det finns även andra områden i Frankrike som är drabbade. Bland annat här är 32 olika bränder. Men det är främst då i sydvästra Frankrike som det är som värst.
Och det brinner ju också i Spanien och idag har man utlyst i nationellt nödläge och ber nu resten av Europa om hjälp. Hur ser brandsituationen ut i Spanien?
Ja, men även där är situationen mycket allvarlig. Det är stora bränder, framförallt i olika regioner som ligger runt Madrid. Och de här bränderna är inte kontrollerade och sprids fortsatt. Bland annat verkar det som att de sprids mot Madrid. Och bara för en liten stund sen så var det också tjänstemän som var ute och sa att två av de här bränderna håller på att komma samman och alltså utvecklas till en större brand. Men man gör vad man kan för att få stopp på bränderna. Bland annat är det ju mängder med brandmän som är ute och kämpar. Men man har också bett EU om hjälp och det kom precis att EU nu har skickat 4 stycken plan till Spanien och 3 till Frankrike. Det har även kommit rapporter om att andra länder skickar förstärkningar. Till exempel Grekland och Bryssel har skickat förstärkningar till Spanien och Kroatien och Portugal till Frankrike. Så att man gör ju nu vad man kan för att få hjälp från andra länder.
Mm. Och det brinner ju också på andra håll i Sydeuropa.
Ja, förutom Frankrike och Spanien så är det även stora bränder på Sicilien i Italien. Där är det 6 000 brandmän som fortfarande bekämpar bränder som man ännu inte fått stopp på trots att man har använt väldigt stora vattenmängder. Och en lite obehaglig detalj just kring de bränderna är att polisen där misstänker att de här bränderna har anlagts genom att folk har virat trasor runt katt och tänt eld på dem. Det är en misstanke som polisen nu utreder där.
Mm. Och vet man något om vad som har orsakat bränderna i övrigt i Sydeuropa?
Nej, man kan ju inte veta det helt säkert. Men det talas om att det är elledningar som har gjort att det fattats eld och att det kan vara vissa anlagda bränder. Men de torra markerna gör ju att saken blir betydligt värre att bekämpa.
Tack för det, Esmeralda Egerup, Ekots utrikesreporter. Och vi lämnar bränderna i Sydeuropa för nu och går inrikes. Nu väcks bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Pojken var vid händelsen 13 år gammal. Vi hör åklagare Jenny Örn.
Jag tycker ju att det är en väldigt allvarlig händelse att en 13-årig pojke på öppen gata avlossar så pass många skott som 9 stycken rakt i riktning mot väldigt många personer som befann sig på platsen.
Det var en sen kväll i början av oktober förra året som en då 13-årig pojke tog upp 2 vapen och avlossade 9 skott på Södra Kungsgatan i centrala Gävle. 6 personer skadades, men totalt 29 personer är målsägande i utredningen. Åklagare Jenny Örn bedömer att samtliga befann sig i allvarlig fara för att bli träffade.
Den uppfattningen jag har fått efter de utredningen som vi har gjort, så är det en enormt stor tur att ingen har blivit mer allvarligt skadad.
Något motiv för skjutningen har åklagaren inte hittat och inte heller någon tilltänkt måltavla. Misstanken är att skjutningen har beställts av en annan person som tros befinna sig utomlands och är häktad i sin utevaro.
Vi har ju kunnat se att den här pojken i Gävle har haft kontakt med ett alias på Signal där man då har gett instruktioner om den här skjutningen.
Ekot har sökt pojkens försvarsadvokat för en kommentar.
Reporter var Victoria Scott. Regionpolitiker på flera håll reagerar nu på Ekots avslöjande om att ett vårdbemanningsföretag som kontrolleras av en läkare dömd för bland annat narkotikabrott och sexköp. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal och att man borde ifrågasätta den yrkesetiska rollen om man överhuvudtaget kan fortsätta att driva ett bolag där man säljer vårdtjänster.
Bolaget hyr ut personal till både kriminalvården och till en rad svenska regioner. Men det gångna året har varit mycket turbulent med både domar mot huvudägaren, utbyte av styrelsen och frågor från myndighetskunder. Oppositionsrådet i Västerbotten, moderaten Niklas Sandström.
Ja, men det är väl självklart djupt beklagligt och olyckligt, och jag förutsätter att de som är avtalsägare från regionernas sida vidtar nödvändiga åtgärder så att man kommer ifrån den situation som nu beskrivs.
Peter Olofsson är socialdemokratiskt regionråd i Västerbotten.
Ja, men det är ju absolut ingenting vi ska ha med att göra, för det är klart att de här har ingenting i vården att göra.
Vad kommer du att göra nu åt den här saken?
Nej, men det är klart att vi får följa upp det och se vad vi har vetat eller vad vi skulle kunna ha vetat och vad vi kan göra.
Norrbotten och Västerbotten tillhör bolagets största kunder, men för flera regionpolitiker kommer Ekos avslöjande som en överraskning. Anders Öberg i Norrbotten vill nu se en utredning.
Vars har pengarna gått och är det här varit de välfärdstjänster vi vill tillhandahålla? Och sen blir man ju då bekymrad över ägarens inblandning i företagets styrning och ledning. Hur det har påverkat också leveranserna av de tjänster vi har köpt helt enkelt.
Bolagets ifrågasatta huvudägare har tillbakavisat brottsanklagelser och domen om sexköp är överklagad. Han uppger också för Ekot att det pågår ett intensivt arbete för att hitta en ny styrelse som eventuellt också kan ta över en del av hans ägande.
Reportrar Mikael Grill Pettersson, Ekot, och Ingrid Marklund, P4 Västerbotten. Hemtjänsten i Härnösand missade att 92-åriga Arne Engholm låg död vid två hembesök. Nu har över ett år gått och dottern Pia Lotta Engholm är kritisk till att ärendet inte har utretts vidare.
Sådana här saker får ju absolut inte hända, och att det händer min pappa, det är ju ont.
Pia Lotta Engholm hittade sin pappa död på Änge Centers seniorboende i maj i fjol. Han hade då legat död i 18 timmar och fått besök från hemtjänsten två gånger. Något som tidningen Ångermanland då rapporterade om. Men händelsen anmäldes aldrig till IVO. Det finns inte heller någon officiell utredning hos kommunen. I hemtjänstens händelserapport står att de har brustit i sina rutiner, att de pratat med personalen och att det inte kommer hända igen.
Det är väl klart att man anmäler allting som inte har gått rätt till. Det är det enda vi vill att Härnösands kommun tar till sig. Vi vill att ni ser över era rutiner.
Kommunen vill inte kommentera det enskilda ärendet och har skickat sina riktlinjer. Men dottern Pia Lotta tycker inte att de följts. De menar att hon inte har fått information eller möjlighet att komma med synpunkter.
Inte ett ljud. Ingen återkoppling, inga möten, ingenting. Jag tycker väl att Härnösands kommun ska skämmas. Det är så illa skött.
Reporter var Alexandra Lindström, P4 Västernorrland. Klockan är nu 19 minuter i ett och du lyssnar på Lunchekot. Lite senare i sändningen ska vi djupdyka i kritiken mot spelet Pokémon Go:s insamlande av data. Pokémon Go som fyller 10 år. Men först om de senaste attackerna i Ukraina och Ryssland. På flera håll i Ryssland så har lagerbyggnader tillhörande landets största e-handelsbolag, Wildberries, attackerats. Från Sankt Petersburg kommer bilder på kraftiga bränder vid två anläggningar.
Videoklipp från Sankt Petersburgsområdet visar drönare i luften och en massiv pelare av tjock svart rök, flera hundra meter hög. Under natten så ska ytterligare 4 lagerbyggnader tillhörande den ryska e-handelsjätten Wildberries ha attackerats av ukrainska drönare. 3 av dem ligger långt inne i Ryssland i Sankt Petersburgsområdet och ett nord om Moskva samt en anläggning på den av Ryssland ockuperade Krimhalvön. I en vecka nu så har ukrainska drönare riktats mot Rysslands största e-handelsbolag. Vid flera av Wildberries största logistik- och lagerbyggnader har det brutit ut kraftiga bränder efter drönarattackerna. Minst 9 personer ska enligt ryska myndigheter ha dödats i de här attackerna, men flera anställda vid bolaget vittnar om att dödstalen i själva verket är långt högre. Tidningen Financial Times anslår att det kan röra sig om ekonomiska skador för flera miljarder dollar. President Zelensky har sagt att Ukraina anser att de här anläggningarna är legitima mål eftersom bolaget är en del av de ryska militära leveranskedjorna och att Wildberries används för att till exempel frakta delar till ryska drönare. Samtidigt som Ukraina alltså lyckats med sina försök att slå mot mål långt inne i Ryssland så fortsätter de ryska attackerna mot ukrainska städer. Under natten skadades 28 personer i en rysk attack mot staden Zaporizjzja.
Reporter här, Trygve Ulriksen Skogsätt. Och så till de stora ungdomsprotesterna i Indien. Idag har representanter för de så kallade kackelackorna som ungdomsrörelsen själva kallar sig träffat företrädare för regeringen. Ungdomsrörelsen har också kallat till landsomfattande protester. Ekots Sydasien-korrespondent Naila Salim finns med oss nu i studion. Hur har de här demonstrationerna sett ut hittills?
Ja, men än så länge är det bara någon enstaka stad som vi har sett protester i. Men här under förmiddagen så höll Kakalakspartiet, som de kallar sig, en presskonferens. Vi kan lyssna på vad de sa.
So there is only one solution to this. Dharmendra Pradhan must resign.
Ja, vi ger inte upp det. Utbildningsministern måste avgå, sa Abhijit Dibke, som är den som ligger bakom själva Kakalakspartiet. Och så tackade man den aktivist som har hungerstrejkat i 26 dagar. Dessutom så var det rätt så tydligt på den här presskonferensen att de unga känner att de har makten i sin hand. För nu har de börjat prata om att de poliser som man anser då har begått övervåld mot demonstranterna här i måndags, man vill samla in bevis och helt enkelt försöka ställa dem till rätt ett ansvarsutkrävande. Jag ska också säga så att det var många poliser som skadades. När det gäller säkerhetsläget i Delhi så är det väldigt spänt. Polisers ledighet har dragits in och de går runt i området redo med små väskor med tågårsbollar.
Och vad är det kackelackorna vill?
Ja, men ytterst handlar det om att de vill få till en reform av hela utbildningssystemet. Och framförallt så är det de här intagningsproven till universiteten som har skapat väldigt mycket ilska eftersom de har läckt här nu senast. Då.
Mm. Och nu har de alltså haft ett möte med regeringen. Hur gick det här mötet?
Ja, det pågick under 1-2 timmar och Kakalakspartiet de upprepade sina krav att utbildningsministern måste avgå och att eventuella rättsliga åtgärder mot demonstranterna ska läggas ner. Och så uppger de då att regeringen har bett om 24 timmar på sig för att bestämma sig ifall utbildningsministern faktiskt ska få kicken eller inte. Det som regeringen om sin sida har sagt är att de ska träffas igen imorgon och att man inte riktigt har kommit fram till någonting. Och just nu så sitter faktiskt Indiens regering i ett möte och diskuterar förslag om förändringar i det regelverket som då helt enkelt rör de här proven och också ja, men hur man ska se till att det inte ska hända igen. Och de här förslagen ska läggas fram i parlamentet på måndag. Det man ska komma ihåg att Narendra Modi, han har inte kickat någon av sina ministrar, förutom en hälsominister tror jag det var under pandemin. Så det här med att ställa krav på att någon ska avgå och förvänta sig att det ska ske, det är inte så det fungerar i Indien.
Och när nu regeringen då visar vilja att inleda en dialog med Kakalakspartiet, kan det här vara på väg att lösa sig?
Ja, men det återstår att se. Vad som händer under dagen, hur stora protesterna kommer att bli eller ifall de istället äger rum imorgon. Och sen är det faktiskt också så att nu är grupper som är lojala till regeringen som har ägnat sig att trolla dem som protesterar mot regeringen. De har hotat med att komma till Delhi. De ska komma dit på söndag och ha en egen protest och de har också hotat med våld. Så det här är nog inte riktigt över än.
Tack Naila Salim, Ekots Sydasien-korrespondent. Och i Nicaragua ska det aldrig mer hållas några val, det sa landets diktator, president Daniel Ortega, nyligen. Det var för att förhindra att oppositionen tar makten.
No volverán a haber elecciones. Volverán a haber elecciones.
Till fyrverkerier, musik och en uppklädd folkmassa för att fira revolutionens 47:e årsdag tog president Ortega tillfället och proklamerade att val och några nya partier aldrig mer ska få förekomma i Nicaragua. Ett uttalande som mottogs med ett lydigt jubel. 80-åriga Ortega har styrt det centralamerikanska landet oavbrutet sedan 2007. Han har skaffat sig mer och mer makt och kontroll över statens alla delar. Förra året genomfördes grundlagsändringar som bland annat etablerade ett enpartisystem, förlängde presidentperioderna till 6 år och gjorde Ortegas fru, Rosario Murillo, till co-president. Oppositionen har förföljts och trakasserats i decennier och dissidenter har kriminaliserats och tillfångatagits. 2018 dödades fler än 300 personer när protester slogs ner med våld. Valen som har hållits tidigare har ansetts odemokratiska av bland annat EU och USA, men uttalandena nu ses ändå som en retorisk eskalering. Nicaragua är ett av regionens fattigaste länder och sedan 2018 har runt 1 miljon, över 10% av befolkningen, lämnat landet. Sara Heyman, Buenos Aires.
Pressen ökar på tyska Volkswagen efter att bolaget idag meddelar ett rejält vinstfall för andra kvartalet. Motvind i Kina och frågetecken kring sparpaket, fabriker och jobb gör vägen framåt osäker för biljetten.
Ja, siffrorna från andra kvartalet visar ett tufft läge för Europas största biltillverkare. Intäkterna steg något, men resultatet före skatt föll över motsvarande 8 miljarder kronor till knappt 30 miljarder. Volkswagen pressas från flera håll. Minskade leveranser, hårdare konkurrens, kostsam elbilsomställning och krav på besparingar. Och den stora motvinden kommer från Kina. Under första halvåret minskade Volkswagens leveranser där med över en fjärdedel. Ekot har tidigare rapporterat om att Volkswagen redan aviserat att omkring 50 000 jobb ska bort och att ytterligare upp till 50 000 jobb kan vara hotade. Och det har också funnits uppgifter om att fabriker kan läggas ner. Och krisen är inte bara tysk. Peter Bryntesson, vd för branschorganisationen FKG, har tidigare i Ekot varnat för att svenska underleverantörer också kan drabbas och att tusentals svenska jobb kan ligga i farozonen.
Jag är inte jätteöverraskad att det händer. Många leverantörer i Sverige som levererar artiklar och tjänster till Volkswagen, som när volymerna går ner så är det inte bra naturligtvis. Det är klart det kommer märkas.
Reporter John Pira. Så börssiffror. Stockholm plus 0,9%, London upp med 0,3%, i Frankfurt upp med 0,8%. På valutamarknaden kostar en dollar 9,72 och en euro 11,7 öre. Och från ekonomi till kultur. I juli är det 10 år sedan mobilspelet Pokémon Go lanserades och blev en succé världen över. Spelet hyllades för att den fick barn och ungdomar att röra på sig. Men det har genom åren också spekulerats i hur spelarnas användardata samlas in och används. Janne Sari står på Kulturnytt. Varför blir det här en så känslig fråga kring Pokémon Go?
Ja, men till att börja med använder ju spelet spelarens platsdata och kamera för att placera sina animerade figurer i en så kallad augmented reality-bild. Och i en värld där användardata är en lukrativ handelsvara så blir det kanske inte så konstigt att det spekuleras i hur detta sedan används. Säljs den vidare? Används den till något annat? Eller så. Och företaget Niantic som utvecklade spelet i samarbete med Nintendo har sagt att man använder användardatan till att utveckla spelet och inget annat. Men när det handlar om privata företag så kan man inte veta säkert.
Men finns det några bevis för att datan skulle ha använts till något mer?
Ja, men i juni avslöjade nederländska sajten Trove att miljontals 3D-skanningar av olika miljöer i Pokémon Go används till att träna AI, som senare används till att utveckla militär drönarteknik. Och Niantics avknoppade tv-spelsektion samarbetar nämligen med Vantor, som är ett företag som just utvecklar drönares förmåga att läsa av platser, vilket The Guardian rapporterat. Och samarbetets syfte här ska då vara att träna AI att navigera drönare i miljöer där GPS-systemet inte är tillgängligt. Och dessutom har Vantor då slutit avtal med USAs militär om utveckling av drönarteknik.
Men om man nu spelar det här spelet, kan man på något sätt låta bli att dela sin data?
Ja, och det är Niantics försvar i det här då, att man kan avsäga sig att dela sin data. Och dessutom betonar man från Niantic att skanningar från Pokémon Go inte delas med USAs militär. Däremot används materialet för att träna AI-modellerna för tekniken. Och Tom Sulston, som är talesperson för organisationen Digital Rights Watch, säger dock till Guardian att skyddet för användarnas integritet är svagt. Och de flesta läser inte ens användarvillkoren för digitala tjänster. Så han efterlyser en omvänd lagstiftning där användarnas perspektiv sätts främst.
Tack Janne Saristo från Kulturnytt. Och nu Radiosporten med Adrian Alebo Andersson.
Och sportrubrikerna börjar i Tyskland.
Nu är det klart. Så här låter Tysklands nya förbundskapten i fotboll. För Jürgen Klopp tar nu över efter landets fiasko till fotbolls-VM. Klopp som haft stora framgångar i både Dortmund och Liverpool med titlar i liga, cup och Champions League på meritlistan. På dagens presskonferens säger han att det är en stor ära.
Erfreut. Also wenn die Pressekonferenz schon anberaumt ist, habe ich jetzt nicht großartig gezweifelt.
Det som hänt mig de senaste dagarna är som om en film spelats upp i mitt huvud. Det är mycket som går genom huvudet.
Alltså sa han Klopp, rapporterade det gjorde Emil Håkansson. Klart är också att tyske backlegendaren Per Mertesacker blir ny sportsligt ansvarig från och med nästa år. Och så låter vi fotbollsgräset bli till sand.
Med knappt 3 veckor kvar till EM i beachvolley kommer här sköna besked. De båda svenska världsstjärnorna som har varit skadade är på väg tillbaka. Rehabiliteringen av David Åhmans knäskada, som ju hållit honom borta från spel en längre tid, går enligt plan och han ser bra ut. Det här säger tränaren Rasmus Jonsson till Radiosporten. Han berättar också att Elmer Andersson, som ju missade sommarens stortävling i Malmö på grund av en sträckning, sannolikt kommer att träna för fullt nästa vecka.
Rapporterade Patrik Ljunggren och Sporten. Tacka för nu.
Och med den sportuppdateringen från Adrian Alebo Andersson sätter vi punkt för Lunchekot. Och det är Karina Segura Morberg som har producerat den här sändningen där huvudnyheten handlat om bränderna i Sydeuropa som fortfarande inte är under kontroll. Bland annat har 40 000 behövt evakueras i Frankrike. Nu land- och sjöväderprognos från SMHI.